Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna med Shirin, podden där jag ringer upp spännande människor. Vi pratar om livet, träning och hälsa. Idag ringer jag upp Monica Ahlberg, en av Sveriges mest lästa kokboksförfattare. Kanske ni minns hennes första bok, Rosendals trädgårdscafé, som alla ville köpa. För de underbara recepten och de fantastiska bilderna. Det blir också snack om hur hälsorutiner förändras med åldern, men att fortfarande vara aktiv varje dag. Om konsten att baka kakor, vara kontrollfreak, problemlösning och Monicas bakgrund som professionell dansare. Om inspiration, kreativitet, att bli gammal i Marbella, att bli farmor, om kärlek, ägg och bacon, att öva på att vara ledig och att hitta bra hälsorutiner i sin vardag som verkligen funkar just för dig. Det här samtalet vill du inte missa. Är du redo?
Ja, jag hoppas det.
Monica Ahlberg, du har tre vuxna barn, William, Rakel och Beata. Du jobbar som kock, matkreatör, matskribent och författare och har skrivit inte mindre än 22 matböcker och räknas som Sveriges mest lästa kokboksförfattare. Jag kan inte prata. Du är väl anlitad föreläsare, har varit både vintervärd och sommarvärd i P1. Idag driver du Café Monica Ahlberg på Tilska galleriet på Djurgården i Stockholm. Vi träffades för första gången när vi utbildade oss till aerobikinstruktörer någon gång på tidigt 90-tal. Du har en bakgrund som skådespelerska samt professionell dansare och det vill jag höra mer om. Men såklart även om ditt intresse för mat och var och när det började. Jag är också nyfiken på dina morgonrutiner, din träning, om mod och passion och vad som är viktigt på riktigt. Varmt, varmt välkommen till podden Träna med Shirin.
Tack! Vilken presentation, men jag måste ju rätta dig på en gång. Ja. 23 kokböcker.
Är det blivit det? Vet du, det var några olika bud ja. ute på
Ute på marknaden.
Ja, Google. Precis. Man kan inte alltid lita på Google.
Nej.
23, det är ju helt galet.
Ja.
Det är faktiskt galet. Grattis, vad grym du är.
Tack.
Du, när jag tänker på dig så tänker jag på Rosendals trädgårdar. Jag tänker på vackra blommor. Jag tänker på himmelskt goda kakor. Jag tänker på god mat, vackert porslin och ett stort leende. Och jag älskar ditt recept på morotskakan i din första bok i Rosendals trädgårdscafé som jag har plockat fram dagen till ära. Med fantastiska bilder fotade av briljanta fotografen Eva-Marie Rundqvist. Den kom ut redan 1994 och om jag inte missminner mig så var det i den eran då det började bli populärt med coffee table-böcker. Och det är definitivt en bok som man vill ha ligga framme. Jag tror även att du var den svenska pionjären som liksom gjorde vackra kokböcker. Kan det stämma? De inte bara, yes. bara var recept liksom, som var bara to die for med bilder. Och, för det är inte bara recept, det är ju så mycket mer i den här boken.
Ja. Yeah.
Ja, det är allt möjligt. Berätta.
Ja, nej, men du har ju rätt. Alltså, den boken förändrade ju faktiskt all framtida kokboksutgivning. Och du vet, när man har sina mörka stunder så här, när man ligger och tänker så här, nej, vad har jag gjort egentligen? Eller vad kan jag? Eller tänk om alla kommer på att man inte kan någonting. Då brukar jag faktiskt liksom klappa mig lite så här på axeln. Men Monica, du gjorde den här. Och den har ju betytt väldigt mycket. Och det är ju faktiskt ganska intressant att det blev ju inte det förlaget som det skulle blivit från början. Det var ju faktiskt Abbe Bonnier, Lilla Abbe som han kallades då. Idag får man ju kalla honom för Stor Abbe, för att nu är han ju Stor Abbe. Men det var ju faktiskt Abbe som kom till mig på Rosendal och sa, ska du inte göra en bok om det här? Men han hade liksom ingen makt på den tiden. Först tänkte jag ju så här faktiskt att han kan inte vara riktigt klok. För att jag är en dansare som har börjat baka i en trädgård och ska jag göra en bok nu också. Men idén låg liksom i bakhuvudet i ett par år får jag väl säga. Och sen när jag kom på idén, men det tar ju hela podden om jag ska berätta hur jag kom på idén.
Ja, nej, du får göra den på några meningar.
Ja, just det. Nej, men jag kom på idén för att göra det lite kort ett besök på ett familjehotell i Frankrike, Saint Paul de Vence. Och när jag skulle åka hem därifrån så var det massa lådor i vägen i vestibulen, så vi kom liksom inte ut. Och då frågade jag, vad är det här? Och då sa mamman i familjen, för det drivs ju av en familj, det här franska lilla hotellet. Åh, det är våran bok och ni måste ha ett exemplar med er till Sverige.
Med oui, sa du bara.
Ja, med oui, sa jag. Och så fick jag en bok och sen så slog jag upp, bara öppna boken så här. Och den första sidan som kom upp så var det ett naket fiskben som låg på en extremt vacker grön tallrik. Och så var det en recept på nästa sida och jag tänkte, men gud, kan man göra en kokbok på det här sättet liksom? Och så bläddrade jag vidare och då var det massa teckningar och grejer. Och det var ju inte vilka teckningar som helst, utan det var från en ung Picasso som hade bott på det här hotellet och betalat sitt hotell med teckningar.
Wow.
Och då ska jag bara säga, det small till i mitt huvud. Och då åkte jag hem och så ringde jag då till Abbe och sa att
nu
har jag en idé. Och han blev jätteglad och så sa han, ja, men jag bjuder på lunch. Ja. Så då cyklade jag ner till Birger Bar, tror jag det hette. Som
just det.
Nettemod Rich. Ja.
Just det.
Och där satt vi och så sa jag till Abbe, du förstår Abbe, den ska vara så stor så den inte går in i en bokhylla. Och pappret ska vara så fint så varenda fläck syns. Och det ska inte vara en matfotograf, det ska vara en modefotograf. Och så ska formgivningen, den ska vara alldeles ny. Och ja, just det. Sen ska det vara lite brev och handritat och lite sånt ifrån mina vänner. Och när jag tittade upp på honom så han var ju alls grön i ansiktet. Han sa det, han stammade väl fram att det låter lite dyrt. Men så sa han ändå så här att jag har ju ingen makt. För det hade han inte då på det sättet som han har idag. Så sa han att du får komma upp på Bonniers då och presentera det här själv. Och det gjorde jag ju inte en gång utan tre gånger. Och det blev ju inte Bonniers som gav ut den till slut. För sista gången jag var där så var det faktiskt en kvinna som sa till mig då, lilla vän, förstår inte du att Rosendals trädgård är en ren Stockholmsföreteelse? Och det där, kan du inte liksom gå hem och göra en sån här liten trevlig bok som sju sorters kakor eller någonting? Och det där ekologiska, det går över. Och det sa hon 1993.
Ack, så fel hon hade.
Ja, det hade hon faktiskt. Och sen gick jag hem och tänkte, nej. Och det här var ju innan mobilernas framfart och allting så... Och jag hann väl inte mer än innanför dörren så ringde telefonen och då var det en man som heter Lars Hjalmarsson som ringde. Och han hade, förlagsbranschen var ju redan då värsta skvallerbranschen. Alltså alla visste vad alla gjorde så här. Och då så sa han till mig, hej jag heter Lars, jag har hört att du har en bok och om du kommer upp till mig imorgon så ska du få svar direkt. Liksom. Och då trodde han naturligtvis att jag... hade en färdig bok, det hade jag inte. Och han hade ju ett förlag, visserligen väldigt litet. Det hette Tidens förlag. Och det gav ju egentligen mest ut böcker i socialistisk anda och någon bok om vävning eller sådär. Så jag tänkte mig ju...
lite annan stil än din.
Ja, men jag åkte upp till honom i alla fall och sa exakt samma sak. Att den ska vara så stor och bla bla bla. Och sen så berättade han ju 10 år senare för mig att han sa till sin sekreterare när jag gick ut att den där boken är det bästa att vi gör. För annars gör hon den själv. Och han var ju en modeman får man ju säga. Han finns tyvärr inte mer. Men han sa ja. Men han ringde ju mig åtminstone 15 gånger under tiden och sa, Monica du lovar att den säljer va? För den blev ju dubbelt så tjock och dubbelt så dyr som han hade tänkt sig. Och då ska man också också komma ihåg att det här var innan de digitala fotorna. Det var ju inte så här att man kunde åka ner och titta på bilder och säga, kan jag få lite röda äpplen där?
Eller kamerarullar.
Då fick man ta om, eller då fick man liksom göra. Men hur som helst så kom den ju 1994. Och vi hade ju då tänkt att presentera den på bokmässan i Göteborg hösten 94. Och alla som har varit på bokmässan vet ju hur mycket folk då vi kan vara där och är varmt och trångt. Men vi hade ju byggt upp ett växthus och ett litet Rosendal. Problemet var bara att boken var försenad. Så vi hade ingen bok.
Oj.
Nej, vi hade liksom en dummy och tre första sidorna och sådär. Men vi hade något annat. Jag var gravid. Och det var lika intressant. Ja. Så
man med barn nummer ett.
Ja, med barn nummer ett. Och man kan väl säga att hela PR-kittet som blev utan att man egentligen inte hade räknat med det. Är ju sånt där som en PR-ansvarig bara skulle liksom älska. Det fanns inte en tidning i hela landet som jag inte pratade med. Plus att människorna från Bonniers monter, de sprang över och slet den här dammen och fick tre första sidorna. Och så sa de faktiskt så här, fan också, bara på tre sidor, den här boken skulle vi ha gjort.
Ja.
Men sen är det faktiskt roligt för att sen Abbe blev stor. Det är han som har berättat det här jag ska säga nu för mig. För han åker ju världen runt och håller föredrag om liksom hur det går till i branschen och allting. Och han erkänner ju då att han inte kunde liksom... Det är ju tack vare honom att jag har gjort en bok ändå, får man ju säga. Men han tycker ju att det är ett, såklart... Det var ju tråkigt att det inte gick hela vägen. Men han har ändå berättat för mig att Rosendals trädgårdscafé är den tredje mest sålda kokboken i Sverige genom tiderna.
Wow.
Och då frågar jag dig nu, vilken ligger etta och tvåa?
Nej, det var inte schysst. Jag gissar att det är Bonniers stora kokbok, den här gamla, hederliga.
Ja, som nära.
Som är urtråkig. Det är verkligen inte Eva-Marie Rundqvist bilder i den.
Nej.
Nummer, okej, okay, om den är på andra plats då, kanske första plats. Kan du ge mig någon ledtråd?
Ja, nej, det är vår kokbok, den ligger etta. Och sen är det sju sorters kakor. Och sen kommer jag. Och då tycker jag ju att jag ligger etta.
Såklart.
Ja. Nej, men så det
är stort,
har ju...
Monica.
Ja, nej men det har varit en... jätterolig resa med den. Och det som är kanske det mest fantastiska, det är ju att den fortfarande tuggar på.
Ja, det är så roligt. Den har fått en revival hemma i mitt hem nu. Jag älskar den. Den är så fin och det finns så många. Och den är verkligen så där fina papper, så att den har fettfläckar i sig.
Ja, det ska den ha.
Ja, och lite socker och lite mjöl och sånt där. Den är fantastisk.
Ja. Tack.
Men du känns så kavat och orädd och bara så här kastar in i grejer och blir så här, det får bli som det blir.
Ja, alltså om du vänder på den boken som du har där nu.
Lite. Den är ganska tung och stor. Oj, med vänstra
handen. Jag är säker på att det står så här. Det skulle bli en bok utöver det vanliga, det visste jag. Står det så?
Så.
Ja. Det skulle jag aldrig våga skriva idag. Jag fattar inte vad jag fick det där ifrån. Alltså vem var jag liksom, som jag sa förut, en dansare som började baka en trädgård och sen skulle jag göra en bok som världen inte hade sett. Jag vet inte hur jag kunde liksom tänka på det viset. Alltså man blir ju räddare med åren, tror jag. Sen ska jag ju villigt erkänna att jag har ju såklart försökt göra om det där. Ja, 22 gånger då till. Och det kan jag säga, det går inte. Och det är ju mitt eget fel, för att man ska ju också vara medveten om att när den boken kom så kom det 12 kokböcker per år. Nu kommer det 400.
Fruktansvärd konkurrens nu.
Ja. Och det är alltid mitt fel. Därför att så här blev det ju också. Ah, kunde hon göra en kopo? Ja, men då kan jag göra en kopo. Då kan jag göra en. Det blev ju liksom någon slags sådär. Det närmaste jag kom det där, får jag nog säga. Det är med Monikas vardagsmat. Också en sån här stor som jag gjorde för att jag kände också att jag ville nå lite yngre publik. Alltså, nu hade jag ju min publik, alltså gamla tanter och farbröder i min egen ålder och uppåt. Men jag lyckades faktiskt med det på något sätt. För det blev ju någon slags studentpresent i året. Eller flytta hemifrån present liksom. Så den har ju också varit en sån där bok som folk verkligen använder. Nu ska jag också säga, på tal om att använda, att jag är väldigt stolt över just det här att folk använder mina böcker. För det gjordes för några år sedan, så gjordes det en stor undersökning i Göteborgsposten såklart. Såklart. Jag är från Göteborg. Ja.
Kungälv.
Ja, men då gjordes det en undersökning där de hade intervjuat människor. Vilka kokböcker har du och vilka använder du faktiskt? Och där vann jag. Folk köper ju inte bara mina. Alltså de köper det kanske för att de tycker att de är vackra eller någonting. Men de använder dem också. Och det ska jag säga dig, Shirin. Det är jag mest stolt över.
Att ja,
jag gör faktiskt böcker med recept som folk faktiskt lagar. Och det är ju det som är hela...
Sen, det är som hela poängen. Ja.
Ja, sen vill jag ju såklart att det ska vara vackert också. Och jag vill liksom göra det. Men det är jag väldigt stolt över.
Mm. Tycker jag du ska vara. Mm. Var får du all inspiration ifrån? Den verkar ju liksom aldrig ta slut.
Nej, men jag tror att jag... Jag vet inte, idag finns det ju så mycket diagnoser, A, B, C, ADHD, ADD. Jag har väl någon diagnos som de inte har kommit på ännu. Liksom, för det första så kan jag, alltså jag är ju ingen stillasittande person. Jag älskar att göra saker med mina händer, med min kropp, med allting. Jag hade lika gärna kunnat bli trädgårdsmästare eller keramiker eller... tapetserar eller vad som helst, så länge jag får skapa någonting. Jag älskar att så frön, se det bli någonting. Jag älskar att klä om och renovera en gammal stol. Jag köper gärna en gammal grej som jag tänker, hur kan jag använda den här? Alltså, jag är liksom, ja, jag är kreativ helt enkelt. Alltså jag vill skapa någonting. Sen spelar det inte så mycket roll vad det är. Om det är en maträtt eller om det är en tallrik. Eller göra om en gammal stol. Eller det är hela min livselixir. Liksom. Jag ser en möjlighet i allt. Alltså jag tänker, och ser jag en vacker vas eller en vacker pryl, jag kan inte låta bli, jag måste köpa den, för jag tänker så här att ja, men den kan jag ha i min bok eller den kan jag säkert ha någonstans. Och visst är det så, när jag flyttade och skilde mig och allt och kom till ett nytt hem, vad kunde jag göra då? Jo, packa upp helt oanvända som i ett nytt hem. Och allt passade liksom perfekt.
Mm, jag ser några grejer där bak. Och jag ser också dina ballerinaskor.
Ja,
de vill jag ju prata om. För det var ju faktiskt där som du började.
Ja.
Och rätta mig om jag fel. Du kom som 18-19-åring från Göteborg till Stockholm.
19. Ja.
19. Och,
jag hade ju kommit tidigare om jag hade fått från mina föräldrar. Men jag ville gå Balettakademin och det fanns bara i Stockholm.
Ah.
Men de sa att du måste gå färdigt gymnasiet.
Ja. Bra föräldrar.
Ja, det vet jag inte.
Men, och vad hände sen? Du siktet var inställt på ballett och dans.
Ja, ja. Nej, sen kom jag ju in och det var inte så himla lätt att komma in heller, ska jag säga. För att det var precis när Fame hade haft. Så att det var ju liksom, Det var ju, alltså, jag vet inte hur många hundratals människor. Så första dagen var ju bara att man fick ställa upp sig och så sa de du. Gå och du är kvar. Och sen var det 3 veckors audition. Och sen fick man gå ner då, om det var 2 eller 3 gånger i veckan, jag minns inte riktigt, fick man gå ner och titta på en lista om man var kvar då. Och sen till slut så var det ju 24 som kom in eller någonting. Men jag kom ju in. Men jag träffade ju också då Tommy första dagen i stort sett när jag var i Stockholm.
På ett övergångsställe, eller hur var det?
Ja, det var det faktiskt. Men vi hade faktiskt träffats en gång förut. Men...
Du var så ung då.
Ja, jag var ung. Men det var så här att jag hade ju då, när jag gick sista året på gymnasiet i Göteborg, så hade jag ju redan fått ett dansjobb som också mina föräldrar tyckte var lite tveksamt. Jag var Git Gays geisha. Och då, det innebar att showen började liksom 22 på kvällen. Och sen så... och under samma tid så hade Sven-Bertil Taube på Trädgården i Göteborg, så hade han föreställningar. Och det var tradition att han skickade alltid rosor till balletten och sånt där när Git hade. Så vi hade via Sven-Bertil då, som sedermera gifte sig med en av mina bästa väninnor, Michaela. Så hade jag faktiskt träffat Tommy på ett kalas i Göteborg. Men då hade Sven-Bertil sagt till honom att Monica är för ung.
Ja, för att Tommy är 20 år eller nu, eller?
Ja, 25 år äldre än vad jag är faktiskt. Ja. Nej, men så på den vägen var det i alla fall. Men så när vi träffades där på övergångsstället så säger... Tommy till mig att han skulle hämta en krans till Sven-Bertil, för han skulle ha en konsert på Grönan. Och då sa han att jag kan ju inte gå med en blomsterkrans utan en kvinna, ska du följa med? Men saken var den att jag hade redan sagt till Sven-Bertil och Michaela att jag kunde inte komma. Så jag sa att jag kan tyvärr inte följa med, för jag har redan tackat nej till detta. Men jag gick med i alla fall. Och sen så blev det som det blev. Och sen hade vi 32 år tillsammans och 3 wow. barn fick vi ju i alla fall. Och vi är väldigt goda vänner idag. Ja.
Fint. Mm. Ja, vad roligt. Kärlekshistorie tycker vi väldigt mycket om.
Ja.
Eller jag gör det.
Ja.
Jag är lite nyfiken på vad som hände med dansen där i Italien. För du tog en vända ner till Italien också.
Ja. Det var mitt senaste dansjobb då. Det var 1 år i Italien och det var alldeles enastående. Fantastiskt. Alltså jag har inte ord för hur det var. Vi var ju jättemånga dansare från hela Europa. Och man kan väl säga att det var Italiens Lennart Hyland som var liksom programledare. Men jag fick höra från några italienare på Tilske igår att han lever faktiskt. Han heter Pippo Baudo.
Aha, wow.
Och han hade haft en period där han var liksom ute i kylan, för han hade haft lite svårigheter med maffian och allting. Så han skulle göra en stor comeback på Rai Uno då, som är den största tv-kanalen. Och därför skulle han då ha alla de här 40 dansarna från Europa då. Och vi åkte dit och allting skulle spelas in från ett ställe som heter Montecatini, som är en jättevacker liten by där det är också ett sånt här Termini. Det finns en jättekänd film som jag har tappat namnet på nu som spelades in där med Marcello Mastroianni. Ja, det kommer sen, men... Då bodde vi i alla fall där, men det var ju fruktansvärt hårt. Alltså det var ju det var direkt sändning varje fredag och vi var lediga på lördagen. Och då åkte vi till Florens och hade roligt och drack vin och åt mat. Och sen började repetitionerna igen på söndagen. Och beroende på vem som skulle vara gäst i programmet, så var det ju det man skulle dansa. Så var det Stevie Wonder, då fick man dansa hans musik. Och var det Carla Fracci fick vi ju dansa på tå. Var det Eros Ramazzotti, 90 så fick vi dansa hans musik och så. Alltså det var helt, helt fantastiskt. Och sen när det var klart så ville inte jag åka hem, så jag sökte ett jobb till. En turné då med Pippo runt i hela Italien. Så jag har faktiskt varit, alltså jag har faktiskt varit från stortån och upp i hela stöven och allting. Ja. Och det slutade med ett jobb på en film- och teaterfestival på Sicilien, som var en hyllning till Fellini och Giulietta Masina. Och det var en amfiteater så här, och han som skulle vara konferenser, det var han, den här, kommer du ihåg den här serien Corrado, alltså den här bläckfisken tror jag den hette, så fanns det huvudrollsinnehavaren, han hette Corrado och han bekämpade maffian i alla fall. Men han skulle vara konferenser i alla fall på Sicilien där liksom maffian var så här, och när han äntrade scenen så gör liksom, du vet, 4000 människor bara Corrado, Corrado, Corrado. Och sen skulle vi komma ner för de här trappen. Nej, men jag har varit med om så mycket fantastiskt. Sen och skulle jag åka hem i alla fall, för det insåg jag att nu måste jag åka hem.
Men såg du någonstans där att ja, men det är nog dansen som kommer föra mig vidare i livet?
Nej, vet du vad jag insåg just då? Att nu hade jag... Nej, men alltså jag hade varit med om så mycket fantastiskt. Och detta var ju liksom innan musikalsvängen i Sverige hade blivit så stor. Det fanns kanske ett jobb att söka när man kom hem. Och, alltså, det var ju typ... Inget ont om Pernilla Wahlgren, för jag tycker hon är fantastisk. Men Dansa Square,
hon dans skulle bli allsång på
Skansen. Ja, dessutom. Alltså, men, det var liksom, ja, men det var liksom typ Dansa Square, dans bakom henne i Annie Gertrude Gann. Det var vad som erbjöds. Men sen hamnade jag ju då, som sagt, var av en ren tillfällighet på Rosendal. Och,
för du var ute och joggade.
Mm. Och jag hade varit där innan, ska jag säga. Innan.
Och för alla som nu inte bor i Stockholm och känner till Rosendals trädgårdscafé, så ligger det på Djurgården och är liksom fantastiskt.
Ja.
Det är ju trädgårdscafé, du kan handla allt möjligt, oljor och honung och växter och fröer, och du kan sitta under äppelträden och det, alltså det är magi.
Men man äter lite bättre hos mig idag faktiskt, så man ska gå lite längre ut. Nej, men då när jag i alla fall upptäckte det, så då var det ju inte riktigt så. Det var ju liksom en bortglömd, det är ju svårt att tänka sig idag, en bortglömd trädgård med hängande äppelträd och trasiga växthus. Och största funktionen egentligen som Rosendal hade, det var att fina damer från Östermalm kom ner och frågade om deras pelargonier kunde få stå i växthuset. Och det fick det ju alltid göra. Det var ju liksom inte, men det var ju ingenting. Men när jag kom dit första gången, och det var innan Italien, då sprang jag ju dit för att jag såg två unga killar går där och peka och greja. Och jag tänkte, vilka är det? Vad gör de här? Och det var ju Paul Borg och Lars Krantz. Och de kom ju från antroposofernas högborg i Järna. Mm. Och de hade ju sådana planer för Rosendal, alltså exakt faktiskt som det blev. Men jag måste ju säga att jag tänkte när de berättade allting för mig, att jag tänkte ju på ren svenska, de kan fan inte vara kloka liksom. Men jag kunde liksom inte släppa, så jag blev väl från den dagen deras första, största och enda supporter, får man väl säga. Så det första jag gjorde när jag kom hem från Italien, då sprang jag till Rosendal, och då hade de ju faktiskt ett litet café. Men det var, alltså gurkorna hade de rivit ut från det stora växthuset, och så stod det en kaffekanna och ett fat med lite kakor och så fanns det en skål där man kunde lägga pengar vad man tyckte det var värt. Alltså det var liksom ingen. Och när jag kom dit då så stack Paul, för det var egentligen Paul faktiskt som var den stora visionären för mat och trädgård och allt det. Han finns tyvärr inte mer, men då stack han i alla fall ut huvudet och sa till mig, jo, för det stod liksom 5 personer framför 4 kakor. Och då sa han, vilken tur att du kom hem. Kom in här och hjälp till.
Det var roligt.
Och där skulle hela historien kunna vara slut, men det var nu det började. Men det tar för lång tid. Men då i alla fall tänkte jag att ja, jag kan väl hjälpa till lite här. Men jag hade ju också bestämt mig för någonstans över Tyskland i flygplanet att nu ska jag bli filmstjärna. Och jag, det konstiga är att jag tänkte inte skådespelare eller någonting, jag tänkte filmstjärna. Och då var jag ändå tillsammans med någon som tyckte att filmstjärna, det var inte riktigt fint, utan man skulle ju bli skådespelare.
Dramaten.
Ja, precis. Men det konstiga var att jag träffade ju då, ja, kanske i samma vecka där när jag kom hem, så träffade jag Colin Nutley.
Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken. Ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakt efter min mormors goda bomkakor eller havreflan. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt. De har också ett hållbarhetstänk från steg 1 till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten.
På PA i Stockholm. Och då skulle han göra den här Black Jack. Jag kan inte kalla mig för skådespelare. Jag vet inte var det där kommer ifrån att jag är skådespelare. Men då sa han i alla fall, jag ska göra en film och jag tycker du kan vara med där. Och jag är ju faktiskt med där. Jag är den där tjejen som Reine Brynolfsson aldrig får lov att dansa med i Black Jack.
Ja, nu måste jag titta på den när vi har lagt på.
Ja, du får köra. Men jag kan absolut inte kalla mig för skådespelare. Sen fick jag även en roll till som polis i någon Bäck eller något sånt där. Jag kommer inte riktigt ihåg vad. Nej, Stockholm Marathon tror jag den heter. Men jag fastnade ju på Rosendal. Och jag sa ju liksom dem hela tiden att nej, ni måste leta efter någon annan för jag ska bli filmstjärna.
Och nu önskar jag att lyssnarna kunde se det här. För nu
men jag blev inte filmstjärna. Nej, jag blev kokboksdrottning istället.
Men du, det är inget är för sent, Monica.
Nej, nej.
Men jag tänker så här, när jag lyssnar på det, jag dricker lite kaffe eller te eller vatten. Eller
vad. Te. Mm.
Jag tänker så här, när jag lyssnar på dig och liksom det som jag vet om dig och all research jag har gjort. Och så här, jag känner att du är en otroligt passionsdriven människa och allt annat på vägen får lösa sig. Du har sagt någon gång att du har inte jobbat en dag i ditt liv. Och jag tänker också att vi...
Jo.
Skicka med det till lyssnarna, alltså, verkligen så här, vet man inte vad man har för passion, men då får man bara sitta i stillhet och bara ta fram papper och penna och så här, vad är det som gör mig lycklig, vad är jag bra på, när blir jag glad, sen om det är virka, sticka, springa, laga mat eller vad det nu är, men bara så här, hitta den där kärnan.
Men jag måste rätta dig ändå, för det finns nog...
Do it.
Det finns nog faktiskt ingen människa som har jobbat så in i helvete mycket som jag.
Men det vet jag. Du jobbar väl alla dagar i veckan.
Men jag har haft förmånen. Alltså först om man säger så här, att vara dansare. Det är ju ett väldigt slitigt yrke. Men det är också ett sätt att leva. Det är ju liksom inget jobb i ordets bemärkelse. Så. Och det var det inte för mig heller. alltså när vi byggde upp Rosendal, för det gjorde vi ju alla tillsammans. Och vi var ju liksom, vi var ju en samling människor. Vi var ju helt odödliga. Vi kunde göra precis vad som helst. Och vi, det var ju egentligen bara Lasse till slut som var utbildad trädgårdsmästare, som var ämnad att göra det som han skulle göra varje dag. Vi andra var ju en samling. Jag var dansare, sen var det någon kemist och sen var det någon formgivare och sen var det det. Men vi hyllade ju liksom varandra. Vi var ju helt crazy i den bemärkelsen. Och då ska man också komma ihåg att det här var precis efter det glada 80-talet när folk hade hur mycket pengar som helst. De kunde köpa allt, men de kunde inte köpa en bulle bakad med smör och kärlek. Mm. Och det var vi de enda som kunde erbjuda. Eller det här äkta, plantera en sak, se det växa och så vidare. Och det här med att jag, när du sa att jag aldrig har liksom jobbat, jag alltså vad jag brukar, men vad jag brukar säga är ju, och det är stora anledningen till att jag lämnade Rosendal också, det är ju att jag har aldrig sett någonting som jag har sysslat med som att jag åker till jobbet. Jag har sysslat med det som jag hade gjort ändå, och så har jag på något egendomligt vis kunnat leva på det. Men anledningen till att jag, ja, jag vet inte hur det kom så att jag lämnade Rosendal, det var att när jag en dag var på väg dit så kände jag så här, va? Nu är jag på väg till jobbet. Och jag har aldrig haft ett jobb i den, i ordets bemärkelse. Alltså när jag fick William, jag la William under degblandaren. Han låg ju bara där och det bara dum, 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 dum. Det var ju det bästa.
Att det var YouTube.
Han har ju blivit liksom en perfekt person. Oh. Och sen blev jag ju gravid med flickorna, alltså tvillingar. Och då tänkte jag, man kan ju inte lägga tre barn under degblandaren. Då är man inte riktigt klok. Så då sa jag så här att nu måste jag vara mammaledig i alla fall i 6 månader eller någonting. Och vet du, jag kom liksom aldrig tillbaka till Rosendal efter det. För att då fick folk höra lite att jag var hemma. Jag började göra någon bok hemma även när barnen låg på golvet och hit och dit. Så jag flyttade liksom hem verksamheten. Och sen började jag få förfrågningar om föredrag och kurser och grejer. Och så upptäckte jag, gud, jag kan tjäna lika mycket på ett föredrag som på en månad på Rosendal. Alltså Rosendal har aldrig varit mitt. Det är många som tror att jag har ägt. Det har jag inte. Jag har liksom, min första lön på Rosendal var 3000 kronor i månaden. Wow. Och sen när jag sa, nu skulle jag vilja ha i alla fall 15, då hette det att jag trissade upp lönerna på Rosendal. Så det har aldrig varit min verksamhet, fastän alla tror det, men så är det inte. Men så rann det liksom bara ut i sanden. Alltså det jag kom aldrig tillbaka. Och jag, sen hade jag 10 år av en verksamhet med bara böcker, föredrag, kurser, tv-program, allting. Alltså jag, det var ju väldigt,
ja, du var all over.
All over. Sen,
och 2-3 små barn.
Ja. Ja. Eller 4 om du räknar med Tommy.
Ja, okej, okay. Sorry. Mm.
Ja. Men sen, och jag trodde väl aldrig att jag skulle driva en verksamhet igen. Och frågan med Tilska, jag bodde ju granne med Tilska galleriet, och den frågan hade jag fått i 10
som
år.
Som också ligger på Djurgården. Vad är det,
ja, precis. Ja. Och den frågan hade jag fått i, ja, över 10 år nästan. För Tilska galleriet var ett väldigt sovande museum. Det var inte, men jag, nej, 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 nej. Men sen plötsligt en dag så skulle det komma en ny styrelse och jag skulle då skilja mig. Och jag tänkte liksom, nej men vad fan, jag hoppar på det här då. Det kan väl inte gå så dåligt.
Svårt kan det vara.
Ja, och det tog 2 veckor. Sen sa det pang. Så, och det går jättebra.
Alla vill äta Monikas kakor och din goda mat. Det ja. Är inte så konstigt.
Nej, nej. Men det är ju inte så här, det är ju inte snutet ur näsan heller, ska man veta. Det är ju mycket. Ja, jag fick skjuta upp oss i 15 minuter för det hände någonting där borta.
Ja, och så det här. Mig, ja, precis.
Ja, ja. Så att det är ju alltid så här. Och eftersom jag är som jag är, min största brist eller också tillgång är ju att jag är extrem kontrollfreak. Alltså jag har väldigt svårt att delegera. Jag försöker lära mig att släppa olika saker. Men nog 17 prickas allting in om inte jag är på plats, att det är någonting som är problem. Jag var i Göteborg i helgen och så landade jag med tåget 2:30, strålande sol. Och med gång tänker jag, hur har det gått på Tidiska galleriet? Liksom. Ja, jag hinner inte ens in i lägenheten förrän jag får ett samtal och ja, diskmaskinen har gått sönder och de ska stå och handdiska. Och jag bara tänker, det är inte möjligt. Det har ju inte hänt.
Du har varit borta 3-4 timmar bara.
Ja, precis. Nej, jag hade varit borta hela helgen, visserligen. Men så är det. Så fort, vad heter det? Så fort koa inte är båset eller man saknar inte koa förrän båset är tomt.
Exakt. Jag tänker för alla som lyssnar nu, som, för att man blir, eller man, jag kan tala för mig själv, jag blir inspirerad när jag lyssnar på sådana som dig, för det känns som att du inte har så mycket barriärer där du känner att det finns hinder, utan känner du att ja, men det här känns bra i magen, det här vill jag göra, så bara kör.
Ja, alltså,
jag förstår att det har varit massa, du har inte åkt störtlopp hela tiden, det har varit.
Nej, men jag tror att jag har nog alltid varit på det viset att jag har trivts bäst i motstånd på något sätt. Mm. Alltså jag vet inte vad det är. Liksom, jag är ju uppfostrad väldigt konstigt på ett sätt, för att det spelar ingen roll vad som har hänt mig och min bror. Jag kommer ihåg när han bröt benet. Han var elitsimmare och vi var och åkte skidor. Och han bröt benet och då sa mamma, det var inte så farligt. Res dig upp, bit ihop. Res dig upp och åk ner. Och sen visade det sig att när han kom till Mora lasarett, ja, då var ju benet brutet på 4 ställen. Och han blev gipsad från tån upp till höften och kunde inte simma på 6
halvår. Ja. Mm.
Nej, men jag tror att vi, det är väl på gott och ont. Vi har lärt oss bita ihop, liksom klara av saker. Det är ingenting som jag har fört över till mina barn. För men jag har ju ändå alltid haft i mig vad som än har hänt. Att du kan inte liksom kasta in handduken, Monica. Det kan du inte. Utan nu har detta hänt. Nu liksom får vi försöka gå vidare. Och sen har jag ju alltid haft då, alltså kreativiteten som hjälp. Att jag har ju alltid kunnat titta på en blomma och bli glad i det här sammanhanget. Jag har ju alltid liksom kunnat njuta av någonting som är vackert. Blommor eller mat eller ja, vad det nu är. Så att jag har ju ändå haft den här liksom fördelen att kunna ta till känslomässiga saker när det har varit känslomässigt svårt, om man säger så.
Mm, det tar vi med oss.
Ja.
Du, vi backar lite. Hur mår du just idag och var befinner du dig någonstans?
Nej, men jag tycker att jag mår bra idag. Självklart så blir man ju äldre och man börjar inse att man blir äldre. Man kan liksom inte böja sig på samma sätt. Jag brukar säga det, skoja till mina unga anställda då, när man tappar något på golvet. Så jag kommer ihåg att Tage Danielsson, tror jag det var, som sa när han skulle knyta skorna där nere, så sa han, är det något mer jag kan göra när jag ändå är här nere? Och jag får väl säga så här att jag har ju alltid varit fysisk liksom, och jag går runt Djurgården varje morgon. Alltså jag gör ur och skur och allting. Jag har ju mina rutiner för att jag ska liksom kunna liksom må bra. Men vad var frågan? Jo, jag mår bra, ja. Och sen har jag blivit farmor. också, och det är jätteroligt. Det är ju liksom, det är ju en sån gåva. Det är verkligen så som man har hört.
Roligt, grattis.
Ja, det är verkligen så som det sägs att det är livets dessert och så. Men det bästa är, vet du vad det är?
Nej.
Det är när man är där och leker lite och har lite trevligt. Och sen känner man ju ändå så här, nu ska farmor gå! Då går man bara. Och det är liksom...
Jag tror att han har bajsat. Hej då!
Ja, ja, just det. Precis. Eller hon. Nu, hon är det, Alice. Men det är liksom... Alltså, nej, men det är alldeles ljuvligt. Liksom. Mm. Det är, men just också den här... gud vad hemskt att säga, men jag säger det ändå. Men den här bekvämligheten att... Som farmor eller mormor eller vad det är, så har man ju tillåtelse att njuta av det. Så
ja, jag fattar.
Och sen så när man liksom
alla börjar föräldrar tröttna, förstår vad du menar.
Ja, sen när man börjar tröttna, då säger man hej då, nu ska jag gå.
Man får bara vara med när det är roligt. Man behöver inte ta så jättestor ansvar.
Nej, sen är jag ju gärna barnvakt och sånt där. Liksom. Men det är ju roligare faktiskt att komma hem till dem, eller om de kommer hit och man umgås och sen hej då. Låter ju inte klokt.
Jo, jag tror alla förstår vad du menar. Ja. I alla fall alla som har barn.
Ja. Och sen så i övrigt så liksom trivs jag ju jättebra på Tilska och det går jättebra och det är roligt. Alltså jag har ju förmånen att ha ett arbete där jag får en boost varje dag, liksom, där folk kommer fram och bara, det finns ju vissa människor som de håller ju på att dö när de ser att jag faktiskt är där, och jag vet inte vad vissa människor har för uppfattning om
jag tror att du är hemma bara
ja, de tror att jag ligger hemma i soffan liksom. Ja, ja, men det, så är det ju inte, jag är där liksom och jobbar hela tiden och men jag får ju, det måste jag ju verkligen säga och tacka alla mina gäster att de ger ju så mycket beröm. De kommer ju fram personligen och tackar och gud och det är fantastiskt och det är så här och
wow, vad roligt. Vilken boost.
Ja, så det är det ju. Så det är ju, och det är en boost. Alltså det ska jag ju säga att då i stunder där man kanske inte har mått så bra och så får man de här boosterna hela dagen, då mår man ju bra. Mm,
man ger, alltså, och får, ger och får.
Ja, precis. Så att jag tycker att det går bra faktiskt.
Vi sågs ju nu när vi pratar om det här och man jobbar mycket men man drivs ändå av sin passion och så där. Vi sågs på ett väldigt sexigt
glamour.
Men alltså herregud, osminkade i träningskläder, båda superfokuserade på våran inhandlingslista på snabb gross.
Ja. Väldigt, men jag hade ingen inhandlingslista, jag hade en kompletteringslista. Du vet, jag har två stora leveranser i veckan. Det där var bara så här, detta behövs idag. Och då måste jag åka och komplettera, men jag har ju tre vagnar från
Fattar.
I veckan. Så det där var min, bara så här, detta är slut.
Men det var jätteroligt och det var länge sedan vi sågs.
Ja.
Och det var, du var lite inne på det för några minuter sedan och alla gäster, jag pratade om rutiner, jag är lite nördig med morgonrutiner och du raddade upp med händerna så här, visar att jag har mina rutiner för att må bra. Vad är det för någonting? För dem är jag nyfiken på.
Ja. Nej, alltså jag går ju då runt Djurgården varje dag. Det gör jag. Det spelar ingen roll om det är snöstorm eller regnar. Eller... Alltså det måste jag göra. Förut sprang jag, men det skulle jag aldrig orka nu längre. Jag tänkte på det här om dagen. Undrar om jag ska försöka jogga.
Eller lufsa. Jag lufsar.
Ja, men du är yngre än vad jag är. Ja. Vänta du 10 år till.
Mm.
Ska du se. Det är väldigt mycket som händer efter 60. Alltså det går liksom inte.
Det skiljer exakt 10 år på oss.
Gör det? Ja.
Du är 61 och jag är 78.
Ja. Nej, men det är väldigt mycket som liksom, alltså, jag sprang ju runt hela Djurgården som en fjäril. Men Ja, det, alltså det går inte. Men det är det skulle jag också kunna säga som ett hälsotips. Att,
det gillar vi. Tips, tips, tips.
Att varför ska man utsätta... Man måste ju liksom lyssna på kroppen också. Vi vill ju inte skada oss och vi vill inte pressa kroppen på ett sätt som den inte klarar av. Och jag inbillar mig att det är lika bra för mig att ta min powerwalk som om jag skulle då jogga. Eller springa eller kanske ramla och bryta en fot. Eller, alltså, för det har ju visat sig att jag, liksom, jag kan inte... Jag är lite benkör. Så jag kan faktiskt inte... Jag kan faktiskt inte ramla hur som helst. Det är som när jag bröt handleden sist. Jag har opererat in en metallplatta här i handleden och... Och då sa den här läkaren att nej, vet du vad, nästa gång du ramlar så vad du än gör, ta inte emot det med händerna för det kommer aldrig att gå.
Nej. I alla fall inte vänster som du visade upp.
Nej, ja den är ju stark nu för den har ju en metallplatta. Men han sa, så sa jag så här, men vad ska jag ta emot med den? Näsan tycker du eller? Ja, jag vet inte. Så.
Men du skulle ju verkligen köpa så skor med piggar under.
Jo, men det har jag ju på vintern såklart.
Ja. Men även nu när du halar löv.
Ja, men så vimsig är jag ju inte så att jag halkar på löven. Men, nej, men jag bara säger, man måste liksom också tänka ut efter sina begränsningar. Alltså promenera är minst lika bra som
jo, det gillar vi.
Ringa eller någonting. Och sen så, jag menar, jag lyckligtvis är det ju så att jag äter ju mest fisk och grönsaker. Ja, visst, jag kan få en sån här... absolut craving efter idag måste jag ha en entrecote liksom. Jag har ingen uttalad liksom diet eller så här eller diet, jag har absolut ingen diet, men jag har inget uttalat sätt att äta, men rent naturligt för mig så är det så att jag älskar ju grönsaker i alla former och fiskar i alla former och skaldjur, så att jag lever ju mest på det. Sen älskar jag ju vin. Och det kanske inte är så bra. Eller så är det bra.
På hur mycket man dricker.
Ja, precis. Ja. Nej, men så att det... Ja. Nej, men jag vet inte. Jag tycker inte... Jag tycker att jag har... Jag tycker jag har det ganska bra.
Ja.
Och sen så har jag ju liksom... Alltid västkust född. Som jag är så har jag alltid haft ett boende på Marstrand. Men det tog jag bort. Jag blev så trött de senaste åren då. När jag kom dit att det var det regn så var det stilla. Då kunde man åka båt. Men var det sol var det storm. Och då när man liksom jobbar väldigt mycket. Och skulle komma ner sina veckor och hit och dit. Och man inte kunde åka båt. Eller, för jag är ingen sån här båtmänniska. Att jag vill sitta och skaka en båt.
Nej, det ska vara nice.
Det ska vara nice. Och när Marstrand är nice, då finns det ingenting som slår det i hela världen. Men jag tröttnade på det. Så jag tänkte att jag måste göra någonting åt det där. Jag måste få ett place att vila. Liksom. Så då köpte jag ett shabby chic hus i Marbella. I Gamla stan. Och det är det bästa jag har gjort. Och det behöver ju renoveras, men det blir liksom aldrig av. Men det är underbart och det ligger 3 minuter från stranden och 4 minuter från Apelsintorget. Och spansk gata, bara spanjorer och barna älskar det. Ja, nej, det är fantastiskt och det står ju där.
Vi tackar Marstrand och så välkomnar vi Marbella.
Ja, precis.
Jag tänker att allt har sin tid.
Ja, men Marstrand finns ju kvar. Jag kan åka till Marstrand imorgon. Men, liksom, men det är faktiskt det bästa jag har gjort. För att jag vet ju liksom om jag vill ha... Om jag ser i min agenda att jag har tid eller någonting, en paus. Så kan jag faktiskt åka till Marbella. Och Marbella har... 340 soltimmar om året.
Gud, så trevligt.
Ja, soldagar menar jag. Soldagar. Ja. Så det är...
vad härligt. Mm. Du ser helt lycklig ut när du pratar om det.
Ja, nej men jag tänker nog att jag ska bli gammal. i Marbella. Jag vet inte nu när jag också ser hur min mamma som precis har hamnat på ett hem och det är ju inte roligt att bli gammal i Sverige just nu, får man ju säga.
Nej.
Inte om man är frisk men behöver hjälp. Och jag vet inte, när jag var liten så fanns det ju ålderdomshem. Fanns det när du var...
Ja.
Och varför tog någon bort det?
Jag vet inte, det har väl med pengar och politik att göra som allt
Jo,
annat.
men nu ska ju alla vara
Det finns ju inte
hemma.
ungdomsgårdar heller, det är ju liksom...
Nej, men just ålderdomshem, det är faktiskt hemskt. För att nu är ju hela situationen upplagd så att man ska vara hemma med hemtjänst tills man inte vet vem man är.
Nej.
Och mamma vet vem hon är, men hon behöver hjälp. Alltså hon kan inte bo själv. Och då får ju hon flytta till ett ställe där alla är väldigt mycket sämre. Och det är ju sorgligt.
Oh, tråkigt att höra.
Och därför ska jag bo i Marbella och så ska jag ha en liten taverna. Och så ska jag ha den öppet de dagarna jag tycker att det passar att
Underbart. Du har
öppet.
en gäst, helt klart.
Ja, och det sjuka är att i Marbella så kan man driva en verksamhet på det sättet. Idag är det inte öppet. Och
Nej.
det är hon den
Du är
här
på
gamla,
stranden, du är inte
det är
just
hon
det.
den här gamla 80-åriga Monica som äger det. Och det är inget konstigt för att i Marbella eller i Spanien eller i de sydligare länderna så får de gamla vara med. Liksom. Och de är med. De bor ju liksom och de går ut och äter och de
Ja,
liksom.
en helt
Men de
annan.
gamla i Sverige, de vågar ju inte ens gå ut och äta efter klockan 6.
De kan halka på en isfläck också, 6 månader
Ja,
om
men de kan
året.
ju bli nedslagna också.
Ja,
Och de
nej usch.
kan bli... Ja.
Elände.
Ja.
Nu när vi pratar om mörker, hur bostar du dig på bästa sätt nu inför, för nu spelar vi in, nu är här i sista veckan i oktober, vi
Ja.
börjar gå in nu den här helgen, så går vi över till vintertid.
Alltså, jag är ju faktiskt en höstmänniska. Jag tycker våren är superjobbig. Alltså
Ja,
inte vad
wow.
det gäller blommor och frön och sånt, då tycker jag den är bra. Men jag tycker alltid, jag är nog lite sån här, det gör ont när knoppar brister eller vad man ska säga. Alltså jag älskar hösten, jag tycker det är så vackert och alla löv och sen just idag är det ju så grått. Idag är det ju Göteborgsväder. Och så här är det ju tyvärr i Göteborg hela tiden så här års. Men jag menar en
Det
sån
är det
här,
faktiskt nästan.
ja, men som det var här i Stockholm i söndags när jag med tåget rullade in. Det finns ju inget vackrare egentligen med hela det här färgspektaklet och allting.
Symfoni.
Ja, det är verkligen så att, nej, men jag skulle nog säga, kanske jag håller med dig, november är nog den tråkigaste månaden. Den kanske vi kan stryka i almanackan, eller? För sen kommer ju liksom december och så blir det lite
Då blir det ljust på ett
och...
sätt. Man
Ja,
har
men det
något att
blir
se
lite att
fram
man
emot.
liksom så här, då kommer allt det. Men november, alltså varför har vi november? Stackars Göteborg, de har ju november, oktober, november,
Jag
halva
råkade ju bo
december.
där i 7 år. Jag håller
Ja,
helt med.
nej, men de får ju inte ens sen när vi får ljust och vitt och snö, de får ju inte ens det, utan det är ju grått även i december, höll jag på att säga. Så det är ju grått, grått, grått. Men sen är ju Göteborg, får vi ge dem, en fantastisk sommarstad. Så.
Och salta bad.
Ja, och salta bad. Jag badar aldrig här i Stockholm. Nej. Men jag älskar att bada. Det är det första jag gör när jag kommer till Göteborg.
Åh.
Ja.
Du, nu ska jag be dig att blunda lite.
Ja, ska jag blunda?
Ja, nu ska du
Ja.
blunda. Ta ett djupt andetag. Första du kommer att tänka på, vad är viktigt på riktigt för dig?
Oj, det var ju en väldigt stor fråga. Det är ju väldigt mycket som är viktigt för mig. Men alltså det viktigaste för mig, det är ju mina barn såklart. Att de har det bra och att de mår bra. Jag mår inte bra. Om något av mina barn inte mår bra, då mår jag jättedåligt. Det är liksom, det är som att inte navelsträngen är klippt. liksom. Nej, men det är det absolut viktigaste. Sen efter det så är det väl liksom, jag är ju väldigt mycket för, men det kanske kommer nästa fråga, så jag kanske inte ska prata mer om. För jag tänker på att allt man gör, alltså allt vad jag gör, och jag märker om folk gör det också, alltså kärlek är ju, det måste finnas kärlek i liksom, i, om man nu lagar mat så måste man ha en kärlek i maten. Jag kan ta som ett exempel att om det är jättegod mat på en restaurang till exempel, som man bara en passant kommer in, då känner man ju att det är kärlek från kocken till maten. Är det dåligt, finns det ingen kärlek. Så jag skulle säga, det första är att mina barn mår bra, och sen att det finns kärlek i allt vad jag gör, och allt vad jag får, eller allt vad jag... Ja.
Det var jättefina svar.
Tycker du?
Ja, jag älskar det. Barnen är självklart, men just fint att du säger att det måste finnas kärlek i allting, för det är ju som vi är tillbaka
till. Men det är... Ja.
Det blir inte bra annars.
Nej, det blir det faktiskt inte.
Nu ska du få dina 5 ofullständiga meningar som du bara fyller på med ett litet kort svar.
Ja.
Det bästa med den svenska sommaren är väl ändå?
Salta bad.
Jag visste att du skulle säga det.
Men då finns ju inte överallt dock. Då får man ju åka till
Västern. Nej, och jag vet att du gillar att bada naken på Marstrand.
Salta bad på Västern, borde jag säga.
Salta bad. Mm. Om jag skulle bjuda Kirin på frukost, skulle jag laga
äggröra.
Får jag något mer?
Ja, du kan få lite bacon också. Du kommer inte få sån här liksom bär och smoothies. Nej. Och skit. Nej, du kommer få äggröra och bacon.
Kan jag få lite
vita bönor också kanske?
Det är riktigt engelskt.
Ja. Jag älskar sån här hotellfrukost där. Alltså. Mm. Nu får jag inte göra allt detta. Men om jag skulle säga till dig, Shirin, nu ska du komma hem och äta frukost. Och jag skulle inte göra smoothies och små bärpannkakor och lite sånt. Nej.
Det kanske men, skulle kommer
du hem till mig? Nej. Ja, antagligen. Ja, får prova på det då. Nej, då får du äggröra, bacon och lite vita bönor. Du kanske kommer gilla det. Du får en kopp te också. Tack. Eller kaffe eller vad du vill.
Te löser allt.
Ja.
Nej, te. Mm. Underbart.
Ja.
När jag är ute och promenerar brukar jag alltid lyssna på.
Ja, det beror på vilken årstid. Jag lyssnar alltid på alla sommarprogram och vinterprogram. Mm. Och när jag inte har något att lyssna på så passar jag på att ringa kompisar, så jag går och pratar i telefon oavbrutet, och det är jättehärligt. Så då passar jag på liksom.
Ja, för sen hinner inte du prata så mycket på dagen.
Nej, men det är också skönt att bara gå och snacka, snicksnacka liksom. Idag till exempel ringde jag en som jag inte hade pratat på väldigt länge. Och vi pratar ju 55 minuter tog det exakt och går runt Djurgården. Och det lustiga är ju, alltså, när man har vänner, det spelar ingen roll om du inte har pratat på en månad eller någonting. Och de som är dina riktiga vänner, när du väl ringer, då har man ju, det känns ju som man pratade i år.
Ja. Så det är underbart. Sådana vänner är viktiga.
Ja. Så att antingen så lyssnar jag på något väsentligt då, något
eller program, pratar med kompisar.
Eller så pratar jag med kompisar. Mm.
Nu kan det komma en svår fråga.
Ja.
När jag är ledig uppskattar jag att...
att ja, men då uppskattar jag att göra något. Nej, men jag ligger ju aldrig bara rak lång här på soffan och bara... Så här, alltså det jag vet inte, jag skulle vilja lära mig det egentligen. Men vet jag att jag är ledig en dag, nu händer inte det så ofta, för att är jag ledig så ska jag ju skriva fakturor och göra schema eller beställa varor eller planera någonting eller komma på en idé till en kokbok eller någonting sånt här. Men Nej, då går jag ner. Jag har ju liksom byggt en trädgård här också mitt i stan. Så då går jag ner och krattar löv eller grejer med det. Mm. Nej, men ja, det är ledigt för mig också. Alltså det att göra någonting annat som liksom rensar huvudet. Ligga på soffan, sådär, det är ingenting för mig.
Jag förstår precis. Mm. Den absolut vackraste blomman jag vet är...
Vet du vad? Jag får ofta frågan, vad är det godaste du vet? Då brukar jag säga så här, det kan man inte svara på. För det är som att svara på vilken kärlek som är störst och vilken blomma som är vackrast. Mm. Allt, det är en humörsfråga. Vissa dagar vill man äta det. Vissa dagar är rosen vackrast, pionen vackrast. Det går inte att svara på det. Eller vilken kärlek som är störst. Är det den till dina barn eller till din man eller till din vän? Eller? Det går inte. Jag kan tyvärr inte svara på det.
Vi kan konstatera att du älskar blommor.
Det gör jag. Jag älskar alla blommor. Olika dagar. Alltså, rosen är ju alltid vacker. Pionen är ju enastående. Men sen när jag kommer ner och ser att höstanemånen har slagit ut, då är ju den vackrast just den dagen. Så det går liksom inte. Det går inte att välja. Det är som du skulle välja liksom, vilket barn tycker du mest om. Vissa dagar tycker jag ju mest om William såklart. Andra dagar är det Rakel och sen är det Beata.
Jag hoppas att de inte lyssnar på det här nu då.
Det vet de redan.
Ja. Ja. Nu ska du få lyssna lite på mina tankar om dagen.
Ja. Ja.
Mina konster i köket får jag väl ändå påstå är helt okej. Varken lysande eller usla. Min mormor däremot var fantastisk i köket. Hon lagade den godaste champinjonomeletten. Men även bonkakor, havreflan och finska pinnar. Mm. När jag var liten och vi hängde på landet hela sommarna brukade mormor göra plättar i stora lass. Så jag och min kompis brukade ha plättätartävlingar. Sen hoppade matlagningskonsten över ett par generationer och landade hos min äldsta dotter som liksom trollar i köket. Allt hon tar i blir gott. Hon har den där fingertoppskänslan som en del bara har, som jag vet att du har. Och när hon bakar säger hon att det är lite som meditation, mamma. Ja, och den yngsta dottern, hon är också på god väg. Jag älskar mat och lagar mat från grunden varje dag. Jag har smittat av mig på båda mina döttrar som älskar och verkligen uppskattar god mat. Det är en sån stor del i livet och något som jag önskar att alla kunde lägga mer energi och kärlek på. Precis som du förklarade att när man äter någonting så känner man om det är lagat med kärlek eller inte. Mm. Mat är njutning för själen, men även medicin för kroppen. Det att sätta stopp för dagens samtal. Mm.
Kan de börja jobba hos mig, tror du?
Jag ska kolla. Den ena är lite ung kanske, men ja.
Nej, men vad fint. Nej, men jättefint. Och det är ju precis så. Och avslutningsvis så kan man ju säga så här att laga mat, det kan jag lära vem som helst. Men att baka, det kan man inte lära vem som helst. För när det kommer till bakning så handlar det väldigt mycket om känsla. Och det är ju också så att bakning är en kemisk process. Så att liksom, det är inte så lätt. Alltså även om jag bakar då, vi säger att jag skulle baka morotskakor måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. De kommer aldrig att bli detsamma om jag gör på samma vis. Utan man måste ha en feeling. Nej, idag behövs det inte lika mycket mjöl för att det regnar ute. Baka till exempel kolasnittar idag. Det kommer inte bli bra. De kommer bli mjuka. De kommer inte bli hårda. Om inte den som bakar dem vet hur den ska göra. Mm. Så det är en talang i sig.
Men att jag tror att jag skickar Luna till Johan. Ja. Till dig en dag.
Ja. Men att lära vem som helst att göra då en gryta eller en soppa eller en vad det nu är, laxrätt enligt mitt recept, gör så här, bam, 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 då blir det jättebra. Det blir det. Men baka, det är något helt annat.
Wow. Mm. Du, om vi vill läsa mer om dig eller följa dig, var hittar vi dig då?
Då hittar man ju mig framför allt på Instagram. Monica Ahlberg heter jag, kort och gott. Och sen så har jag ju en Facebook-sida, Monica Ahlbergs mat. Jag har ju blogg, men den är ganska sovande för tillfället. Så, och den finns på min hemsida då, monicaahlberg.com. Men jag, framförallt så är det Instagram och Monica Ahlbergs mat på Facebook.
Fantastiskt. Jag tänker att googla Monica Ahlberg så hittar ni henne. Monica med K och Ahlberg med A-H.
Ja.
Stort, stort, stort tack Monica.
Men tack själv.
Nej, fantastiskt, din... äntligen. In och följ Monica Ahlberg. In och följ mig på Shape by Shirin. Och glöm nu inte att följa podden. Dela med dina vänner, kommentera och prenumerera. Och ett jättetack till min sponsor Great Earth för allt ni gör. Spana in deras hemsida och instasida med samma namn. GreatEarth.se. Tills vi ses nästa gång, ta hand om er och våga nu ta ut lite svängarna i köket. Puss och kram. Hej då.
Hej då. Tack.